Då ska vi lyssna på dagens evangelietext. Så då kan vi stå upp. Och idag läser vi från Lukas evangeliet kapitel 2, vers 22-40. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helige ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till ett tillfall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift 7 år och sen hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet.
Oj! Vad mycket folk här var idag. Det brukar vara mycket folk. Men vet du, idag tänkte jag, det blir inte så många idag. Varför tänkte jag så? Jo, för vi har konfirmandläge. Och typ 100 pers av vårt folk är iväg. Det är väldigt spännande tider just nu. Förra året var det 40 konfirmander. I år är det 60 konfirmander. Bara inom vårt hägn. Och ni har säkert hört det flera gånger att Jesus trendar bland de unga. Det finns något här. Jag kan inte sätta ord på allt, tolka allting. Men helt klart är att det är en rörelse. Det händer någonting mitt i vår tid som har med Gud och kyrka och Jesus att göra. Kina, du har lysande inledning här. Och säger bara att alla ni har gjort rätt idag bara genom att komma hit. Det är riktigt gött. Så jag är glad att se er. Fint att se er. Jag vet inte varför ni är här egentligen, men ni är här. Texten idag, berättelsen idag, handlar om hur Josef och Maria går till templet. Och jag tänkte faktiskt börja med att berätta om varför är de där. Texten sveper lite grann över det, men det finns 3 anledningar till att Josef och Maria har knatat från sin hemby till Jerusalem. Rätt in i templet. Och det första handlar om att de ska ge ett tackoffer. Det ingick alltid att ge tackoffer. Särskilt om man hade fått någonting, då ville man ge tillbaka liksom. Och det här gällde alla områden. Om man hade skördat någonting, då hade man ju fått någonting. Då tog man en del av den säden och så eldade man upp den som ett offer. Det ska tillbaka till Gud. Är ni med på den? Och det här gällde också om man hade massa djur. Jag har en bunt getter och de föder nya getter. Ja, men då ska jag egentligen ta en av dessa getter och ge tillbaka, offra den, ge tillbaka. Hade man lite större djur, lite mer dyrbara djur, eller om man var fattig så man kunde inte offra den där stackars geten som precis var född, man behövde ju den. Då fanns det i deras tankesystem, i deras trosystem, att man kunde ha ett ersättningsoffer. Så istället för att offra den där åsnan eller den stackars geten som man bara hade, då kunde man kanske ta en duva. Hade man en oxe kanske man kunde ta ett lamm. Och här är ju, förfasas inte nu, men det här gällde faktiskt också om man hade fött ett barn. Då skulle man offra det. Ge det tillbaka till Gud. Det är inte så farligt som det låter. Men för de fromma föräldrarna så var det lika seriöst på något sätt. Det var viktigt att ge tillbaka. När det gällde barn, då skulle man ta ett lamm. Det var liksom det stipulerade offret. Om man inte var fattig. För då var det två duvor. Och det ser vi här i berättelsen. Att Josef och Maria kom med två duvor. Det säger oss att de var fattiga. De hade inte så mycket i plånboken. Så att de fick lösa det på det sättet. Så att det är den första grejen som sker här. Och det vi kan säga då är att redan här, det finns någonting nedärvt i det judiska folket, en tanke på ersättningsoffer. Istället för åsnan, ett lamm. Istället för människan, ett par duvor. Ett ersättningsoffer. Okej. Den andra anledningen till att de går till templet, det är för en annan högtid, en annan rit, en annan akt. Den kallas för Pidyon Haben. Säg efter mig, Pidyon Haben. Nej, ni behöver inte komma ihåg det. Jag har redan glömt det själv. Va? Men vad handlar det om då? Jo, det där är också lite spännande. Det ligger väldigt nära det här första att ge ett tack, att ge tillbaka. Jag har en liten annan klang. Det handlar om att man skulle ta sitt nyfödda barn och så skulle man gå till prästen i templet och så skulle man lägga prästen eller barnet lägga barnet i prästens armar, ta ett steg tillbaka. Då är barnet hos templet, hos prästen och får aldrig mer komma tillbaka. Man har gett barnet till det viktigaste man kan tänka, templet. Ligger nära tackoffret, men det är en egen akt det här. Men så kommer det här lite fiffiga då, att man kan köpa tillbaka sin unge. Och då hade man 5 silvermynt. Och om ni undrar vad 5 silvermynt är, så är i runda slängar en månadslön. Så kom man med sina 5 pengar, gav dem till prästen och fick tillbaka sitt barn. Det kan låta lite långsökt i våran tankevärld så. Men just den högtiden, Pidyon Haben, var för att minnas också och högtidlighålla uttåget ur Egypten. Hur hänger det ihop? Jo, uttåget ur Egypten. Ni som kan söndagsskoleberättelserna, det var 10 plågor som kom för att de skulle kunna smita iväg sen och gå till sitt eget nya land. Den sista plågan handlar ju om detta förfärliga att allt förstfött skulle dö. Och judarna fick ju en liten vink då från Gud att se till att ta ett lamm, slakta det. Ta blodet från lammet, stryk på dörrpostarna. För när dödsängeln går förbi sen, då ser dödsängeln det och fattar, här är redan blod spilt. Så då går ängeln förbi det huset. Så gjorde alla judarna. Så allt förstfött klarade sig där. Det är just, judarna firar påsk till minne av det. Påsk, hebreiska pesach, betyder just gå förbi. Och tanken var ju då att barnet, det förstfödda rättare sagt, blev friköpt med lammets blod. Så det finns i den här akten när Josef och Maria kommer med sin förstfödde. Offra det, men friköper det för 5 silvermynt. Så här finns ju också nedärvt i det judiska folket, i historien där, i deras blodomlopp, möjligheten till att bli friköpt. En stark tanke hos dem. Liten kul detalj. Vill ni ha en sån? Det står ingenstans att Josef och Maria betalar 5 silvermynt för att få tillbaka sin son. Visst är det lite kittlande. Nu tog de hem honom, det vet vi. Men tanken att Jesus egentligen hör till templet. En liten vink kanske vi får från Lukas som har skrivit berättelsen. Vad är det för text direkt efter detta? Jo, det är Jesus som 12-åring i templet. De är där för att fira påsk, Pesach, gå förbi. Så är Jesus där och så åker de hem. Men Jesus stannar kvar. Föräldrarna går och letar. Och Jesus säger då som ett slags svar. Denna 12-åring, ska inte jag vara där min fader är? Ska inte jag vara där jag egentligen hör hemma? Fundera på den. Sen har vi en grej till som de är där för. Och det står att de är där för de åkte dit för deras rening. Vad är det? Var de smutsiga? Var Maria smutsig som hade fött barn? Var hon ohelgad? Nej, inte i den meningen. Vi gör kanske den tolkningen ganska snabbt. Oren är lika med syndig. Och så bort med dem. Nej, inte riktigt så. Men när en kvinna hade fött ett barn så blev det liksom paus på livet. Man hade rubriken oren, men inte i vår mening då. Men man var åsidotagen från vardagslivet. Tack gode Gud, säger nog de flesta morsorna. Tack att jag slipper att ränna ute. Tack att jag slipper att möta folk. Tack att jag får vila i 40 dagar. För det var det handlade om. Men sen kom ju det här då. Sen ska man tillbaka igen. Tillbaka i att träffa folk. Tillbaka till att fira gudstjänst. Tillbaka in och fira traditionerna, riterna, allt sådant. Och den tillbakagången börjar i templet. Tillbakagången börjar alltid i templet. Och också här då finns det något nedlagt, nedärvt i judarnas blodomlopp. Möjligheten att få komma tillbaka. Möjligheten att få komma hem. Möjligheten att få komma in. Möjligheten att få vara med igen. Det är bra. Det är jättebra. Sen kan vi väl tänka så här också att jag har 3 gånger sagt nu att det är nedärvt i judarnas liv på något sätt. Deras tradition, deras förståelse. Men det finns ju något djupt allmänmänskligt i det här som jag tänker berör oss allesamman. Att vi inte kan låta det dyrbaraste gå förlorat och att få komma hem igen. Finns något där? Varför är då Simeon där, den gamle gubben? Jo, för Gud har lovat honom någonting. Att han ska få se frälsaren. Och det är, jag älskar Simeon. Det är något vackert med honom. Något hängivet med honom. Det finns en liten strof i Gamla testamentet som kanske fångar honom. Jag spanar efter Herren. Jag väntar på min frälsningsgud. Alltså spanar, det är aktivt. Det är inte titta så där vid sidan om eller snabbt en liten flyktig blick så där undrar om det är något på gång. Utan det är FBI. Det är CIA. Det är på hugget liksom. Där har du Symeon. Och han är där för att han vet att nu, det är på gång. Sen vet vi inte hur länge har Symeon varit där. Är det 2 dagar? Är det 1 dag? Är det 1 timme? Är det 1 år? Det vet vi inte. Men det är ett hjärta som pulserar efter att få möta den utlovade Messias. Den som allt hänger på. Jag gillar den här gubben. För han längtar inte bara efter Messias för sin egen skull. Han säger när han väl har fått ta barnet i sin arm. Nu kan jag gå hem i frid. För mina ögon har sett frälsningen. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och härlighet för ditt folk. Så denne gubbe vet att jag själv behöver Messias. Allt det som Messias står för. Frihet. Syndernas förlåtelse. Kontakt med den högste, med Gud. Det är för hans egen skull. Men det är så solklart att han har en kärlek och en passion för hela sitt folk. För han ser att alla inte vaknar. Så han önskar liksom, tänk om de kunde fatta. Och en uppenbarelse för hedningarna. Hedningarna var ju alla de som inte hade en tro på Messias. Det är hedningarna. Jag bara tänker på tänk om kyrkan idag kunde få 1 gram av samma passion för hela vårt svenska folk. Som ännu inte har tro överhuvudtaget. Vi har ingen kunskap om Jesus. När gubben Symeon får barnet i sina armar så säger han, nu kan gå hem i frid. Det uttrycket är mycket tyngre än så. Det betyder egentligen, nu kan jag dö. Jag har fått det jag behöver. Och jag har fått se den som är allt, kan få vara allt för hela mitt folk, för hela mitt land, för hela vår värld. Han var nöjd då. Han var nöjd faktiskt. Så han säger inte att jag kan dö ovad hemskt, utan han hade sett det som behövdes att se. Han hade fått i sin arm, i sin famn, i sitt hjärta det han behövde ha. Behövs inget mer. Behövs inget nytt PlayStation. Behövs ingen ny resa till Mallorca. Behövs ingen ny bil. Behövs inget nytt jobb. Behövs ingen ny vän. Du vet, det här är på alla nivåer. Rätt igenom. Nu kan du. Tänk om vi kunde få se 1 gram av det. Gubben Symeon. De där 3 riterna. Tackoffer och pidjonhaben och rening. Och så lägger vi till Symeon på det. Så får vi ju egentligen någonting som vare sig handlar om Josef och Maria eller Symeon. Utan det finns en skärningspunkt däremellan som heter Jesus Kristus. Det är det handlar om. Vi får en händelse som komprimerat säger oss något om syftet med hela Jesusberättelsen. Där Jesus är ersättningsoffret. Egentligen borde hela mänskligheten sitta på korset. Alltså, världen är ju sjuk. Det är inte bara Trump och Putin som borde sitta där. Det är vi allesammans, det är grundtanken. Hela gänget, upp på korset. Men Herren Jesus Kristus är ersättningsoffret. Han betalar med sitt blod. Han löser ut oss. Inte med 5 silverpenningar. Inte med lammets blod på en dörrpost. Utan med sig själv betalar han. En tanke. Vem är Jesus för Fadern? Jo, för Fadern Gud så är Jesus naturligtvis det viktigaste. Har vi barn så vet vi det, att vårt barn är det viktigaste. Likadant för Gud. Hans förstfödde släpper man inte taget om. Vem släpper han taget om Jesus för? Den som han älskar lite mer än sin egen son. Det är du och jag. Vi kan gå fria, vet du. Vi kan få komma hem. Vi kan få komma in. Vi kan få vara nära och leva vårt liv där. Vårt liv där. Ska jag säga något litet om Hanna också? Den gamla gumman. 84 bast. Finns det någon här som är 84 år? Har vi någon 84-åring bland oss? Är du 84 år? Kom. Om ni undrar hur en gammal 84-åring ser ut. Varsågod och sitt. Jag ska inte plåga dina ben. Hanna levde sitt liv i templet. Tjänade Gud dag och natt. Tänk på den, Gunilla. Dag och natt. Med böner. Med fasta. Och så fanns det en grej till som det står om henne. Att hon berättade om Jesus egentligen, om Messias. För alla som längtade efter Israels tröst, Israels befrielse, Israels frälsning. Just det ordet översätts lite olika i olika bibelöversättningar. Och det är lite svårt att hitta rätt nyans på det. Men det visar väl också att det finns en bredd här. Frihet på livets alla områden. Frälsning, befrielse från synd, från skam. Att få komma in i relation med Fadern igen. Hon berättade för alla som väntade på det. Bara en hint till er i hur ni ska leva ert liv. Ni som inte är 84 år. Kanske finns någon som är 87 och 90 här inne. Men jag vet när jag tittar på er att jag ser flera som är yngre än 84. Men ålder spelar liksom ingen roll. Hinten ni får är att vara vaken på när folk ger dig en stickreplik som visar att de längtar efter ett annat liv. För det gör de ibland. Jag har själv lite svårt för det där med evangelisation, att sprida ut ordet till onda och goda jämt och ständigt i alla tider. Det kanske finns de som har den kallelsen. Jag måste nyansera det lite. Men jag kittlas av det här. Tänk om jag kan leva min vardag sån. Att jag är lyhörd, vaken, fingertoppkänsla. Är det någon av mina grannar, någon av mitt arbetslag som anger något ibland? Att längtan finns där. Och så kanske jag kan få berätta vad jag har hittat min tröst. Jag kan inte tvinga det på dem, men man kan säga, vet du vad jag bärs av i mitt liv? Jag har hittat ett hem i Öjersjökyrkan. Jag har hittat en tröst i att läsa Guds ord. Jag har hittat ett liv i att samtala med Herren Jesus. Där vibrerar jag. Mitt liv är inte alltid enkelt. Jag får inte alltid ihop alla pusselbitarna, men utan den Jesus, utan det livet, så är det noll. Tänk att kunna ge det till den som längtar. Wow. Är jag färdig nu, tro? Jag tror det. Kära Jesus. Det är en spännande tid. För att komma tillbaka där jag började med våra konfirmander som är 60 år, 40 förra året. Och detta är inte bara i Öjersjö. Den trenden ser vi över hela vårt land. Och vi ser det inte bara bland de unga. Vi ser det i alla lager. Så att kan jag få be för er nu? Ställ er upp så kliver vi in i bön för detta. Bön för vår tid. Fader, vi tackar dig för att vi får vara med om så här 2025 i en modern tid att folk börjar leta efter andra värden som har med evighet att göra, som har med frid och fasthet och tro att göra. Och jag ber dig, Gud, för alla oss som är här idag i Öjersjökyrkan. Vi vill ta emot ditt ersättningsoffer. Tack att du köper oss fria. Och vi kanske har olika grad av förståelse eller tro för det här. Men jag vill ändå be ut det över oss allihopa. Att vi ska kunna ta liksom denne Jesus i handen. Och gå med honom i vår vardag. Inte bara på söndag klockan 11 en timma. Utan det får bli vårt vardagsliv. Hanna som den stora förebilden som var, levde i det dag och natt. Gud, jag ber dig. Hjälp mig att hålla i din hand dag och natt. Ge mig samma längtan och passion som Simeon. I alla fall ett gram till, Gud. Ett gram till. Jag ber dig det. Och ge mig samma insikt att kyrkan behöver det här. Att vårt folk behöver det här. Att vårt land behöver detta. Tack att du har allt jag behöver. Och när jag har dig, ja, då skulle jag också kunna säga jag kan dö nu. Jag kan dö nu. Jag ber att du välsignar oss. Att du beskyddar oss. Var med oss i våra hem. Var med oss på våra arbetsplatser där vi rör oss på dagarna. Är det så att vi lever ensamma och känner ensamheten gripa tag i oss alldeles för mycket? Låt oss känna gemenskap med dig och en människa till kanske. Jag ber att det ska få vara liv, Fader. Rätt ifrån himmelen, rätt ifrån dig, in i oss alla samman. Jag ber Jesus. Amen.